Supervarmt välkomna till F1-podden. Viasat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som idag faktiskt har ett nytt motorsportkwestionär. Ett så kallat Prost motorsportkwestionär. Och idag är det ingen mindre än Eje Älg som får vara gäst och svara på de här småflummiga frågorna, vissa av dem i alla fall. Riktigt, riktigt kul att prata med er faktiskt i nästan en timme. Så att det får ni alldeles, alldeles strax. Men innan dess gör vi en liten genomgång av nyhetsläget. Ska det bli en premiär av Formel 1 VM 2020 i Österrike i början på juli? Ja, kanske. Om man kan lösa det rent hälsomässigt så är det en möjlighet i alla fall. Lando Norris tar steget över i IndyCar. Det är också spännande och sen ska vi även prata kontraktsförhandlingar för Sebastian Vettel. Erik Stenborg, hemma på jobbet?
Hemma på jobbet, ja.
Hemma på jobbet och förbannad på tekniken har jag hört.
Men det är ibland lite kärvt. För att jag är inte speciellt bra på det, inte speciellt inte så här asintresserad heller. Nej. Och sen så tycker jag att det är svårt nu för tiden när allting måste prata med varandra. Alla olika grejer och så gör de inte det. Och sen så finns det vissa system som inte får det för att man jobbar på ett stort bolag. Och sen så får jag nästan hjärnblödning.
Det är lätt att få det när tekniken krånglar. Det kan jag verkligen hålla med om. Jag har ju gått och blivit med ska jag kalla det racing simulator, Erik, nu på riktigt. Ja. Jag vet inte, jag touchar på det i alla fall. Jag har hyfsat bra grejer. En så kallad Fanatec CSL Elite med F1 Edition ratten till. Det vill säga det som är officiella grejerna till Formel 1-spelet då, PS4-varianten, men det går även att köra i PC då. Riktigt, riktigt kul har det varit att provköra lite grann. Man blir lite förgiftad.
Det läskiga tycker jag är att tiden kan gå, tenderar att gå ganska fort, för att det var faktiskt här om kvällen bara som klockan var kanske 10 och jag bara, men jag kör lite rally, för jag gillar att köra rally. Och sen så blev klockan 11:30 utan att jag märkte, alltså på riktigt att jag inte märkte. Så att det är en tidstjuv förutom att det är kul då.
Ja, men det är väl det, man får ta i den ordningen. Det är kul men det kan också vara en tidstjuv.
Så att, precis.
Och man kan även ta ett glas vitt vin, märkte jag, till.
Ja.
Det är inte alls dumt.
Märkte du det, ja, eller märkte du att jag gjorde
nej,
det?
Nej, jag märkte det, för att jag hade nämligen ett glas bredvid mig när jag körde igår.
Alltså, men det var ju precis det jag gjorde också.
Ja, du ser. Great minds think alike. Säger de inte så? Det stämmer precis ju definitivt så. I det här fallet. Nej, vansinnigt kul i alla fall. Riktigt, riktigt roligt. Hyfsat verklighetstroget också. Force feedbacken i den ratten jag har, den är otroligt bra, måste jag säga. Och nu har inte jag något att jämföra med, så egentligen ska ni inte lyssna på mig i det avseendet, va? Men om man aldrig gjort det här tidigare så kan mina synpunkter nog vara bra, för då är vi på samma nivå. Och jag vet inte riktigt vad jag kan förvänta mig från andra utrustningar som både är bättre och kanske sämre också, va? Men den här upplever jag var riktigt, riktigt bra. Jag kör alltså med PS4, jag kör Formel 1 2019 och med de här utrustningarna som jag nämnde tidigare. Då. Sen har jag valit TV bara framför mig än så länge. Det ska väl bli bättre med det. Jag sitter kanske lite långt ifrån TV och sådana grejer. Va? Men, och stolen som är PlaySit Evolution funkar också hyfsat bra. Kanske lite smäckigare än vad jag trodde den skulle vara. Inte riktigt så här. Den är lite. Jag är ju stor och tung, va? Men det ger sig lite grann. Va? Men det som jag också har nu till mina grejer, det är en så kallad. Jag har en sån bromspedal som har lite motstånd i sig också. Som jag uppskattar. För det gör det ju lite lättare att kliva på och sen moderera av broms om man behöver det. Roligt. Mycket roligt. Ja. Mycket roligt.
Du är dyrare saker än vad jag har.
Jag kanske har,
så
ja.
Det borde betyda att du har bättre saker.
Antagligen.
Också.
Antagligen.
Så därför sitter jag avundsjuk och känner så här, en gång ska då Janne liksom visa sig värre. Det är ja, så men, tråkigt.
You get what you pay for, så är det. Det är ett ordspråk som alltid håller.
Precis, men jag återkommer till Jacques Villeneuve då, som kom sexa med en handkontroll, så att det går också.
Det finns inga begränsningar i grejen, men man ska alltid ha bästa tänkbara grej, så är det ju. Det är ju en manlig devis. Man kan aldrig få för mycket prylar. Nog om detta. Nu ska vi prata Formel 1. Vad tror du, Erik? Start i Österrike. Det pratas väldigt mycket om det i alla fall. Och börjar bli liksom, det märks ju att sporten är otålig nu. Och verkligen, det jobbas hårt med att försöka få till en start på säsongen nu.
Ja, vad är det som sägs? Det är någonstans i juli där, va? Att man ska börja köra på Red Bull Ring, och det är inte bara ett race utan kanske två, kanske tre.
Och
vem vet?
Framförallt två. Det har pratats till och med om att köra söndag och onsdag. Det vill säga ett race mitt i veckan. Det är möjligt att köra ett onsdag eftermiddag kväll. Vilket skulle vara spännande på alla sätt och vis att se något helt nytt, annat format och hela den biten, va? Men framförallt så vill man igång. Vi hörde Claire Williams prata igår om att det är absolut kritiskt för deras del att komma igång och börja köra nu. Så att verksamheten rullar igång. Och som jag sa, jag pratade lite grann med Eje, eller jag pratade väldigt länge med Eje, men vi berörde det här också delvis. Och han menar ju på att det är ju, han tror inte att sporten håller på att gå i konken eller försvinner bort, men det finns stor anledning till självinsikt nu och se lite grann vad man kan göra för att hitta en hållbarhet ekonomiskt framöver. Mm. Och det har man ju bra möjligheter till nu då.
Precis, och jag tror liksom att det har funnits, det var någon som sa det till mig på Twitter, att så här, men det är väl lika bra att lägga ner den här säsongen, så kan man liksom börja, för att då sparar man ju pengar också. Men det är liksom, jag drog det exemplet till den personen då, att ja, okej, men det är som att i så fall då att du, Janne, du går inte till jobbet överhuvudtaget, för du sparar ju pengar på att inte köra din bil till jobbet. Mm. Eller att H&M stänger alla sina butiker, för då har de inga personalomkostnader i butiken, men de tjänar ju inte heller några pengar. Så att det här är hela verksamheten, att man tänker att det är tävling och att de gör massa andra saker, men det är ju det, anledningen till att alla de här F1-stallen finns är för att tävla i Formel 1, och när man inte gör det.
Och det där uttalet stämmer överhuvudtaget inte, att det är lika bra att lägga ner, för då sparar man pengar. Det är ju, man har ju fortfarande massor med kostnader, men om man inte kör har man noll intäkter. Och det är det som är problemet. Man måste ha intäkter, och intäkterna är större än de kostnader man har om man väl börjar köra. Så då går det att leva vidare, åtminstone är det någorlunda på lika nivå. Så att det är inte alls så att man skulle rädda någonting genom att inte köra överhuvudtaget 2020.
Mm. Nej, så att jag hoppas inriktat att det blir så här. Men om det blir så, då kan man ju räkna med att, det var ju något som vi pratade om förra veckan, att Formel 1 och Ross Brawn har sagt att man behöver då se till då att, alltså utöver alla myndighetsproblem och allting sådär, att få tillåtelse att göra överhuvudtaget, så ska man ju då, så vill ju inte F1 ligga bakom någon form av spridning vidare av det här viruset då, så då ska de göra det på en safe environment, och det, jag tror att allting talar för att det kommer inte vara någon publik där, det kommer vara ytterst få. Jag tror inte det kommer vara en enda onödig person i den där paddocken.
Nej, det är ett tv-event only, säger man. Helt och hållet tv-event. Inga gäster, ingen VIP, absolut ingen media, förutom de som sköter själva tv-sändningen. Och man pratar om att hålla nere antalet personer för varje team till 45. Det kan bli obligatoriskt att bära ansiktsmask och sådana saker. Det kan till och med bli krav på att man kan bevisa att man är testad och inte har viruset, det vill säga covid-19 och sådana saker. Allt det här då för att kunna garantera att det här sker på ett säkert sätt då, för att få tillstånd antagligen från myndigheter och liknande att kunna dra igång. Och det är väl rimliga åtgärder att vidta då för att verkligen kunna starta då. Och kan man köra ett eller möjligen två eller kanske till och med tre race i Österrike, sen kan man då hoppa vidare då till England då, som också står öppet för att arrangera ett race som är stängt. Det betyder ju att de kan klara sig med ganska lite förberedelse i alla fall. Silverstone, som annars behöver väldigt lång förberedelsetid då för att få ordning på det, om man ska köra med publik med allt vad det innebär form av logistik. Det som också är sagt, som jag hörde nu, det är att problemet är att uppstartstiden för Formel 1-teamen är ganska lång. Det pratas om 60, i vissa fall upp till 90 dagar innan man är up and running. Och då är det inte så himla lätt, för typ alla har ju varit nedstängda nu och är nedstängda upp till 35 dagar. Och sen ska allting hoppa igång så att man har produktion av delar. Ja, men så att man är igång och kan köra helt och hållet. Och är det uppemot 60 dagar, då börjar det bli knappt om tid, för då måste man snart ta beslut för att köra om alla ska kunna dra igång. Och det bygger ju i sin tur på att allting öppnar då. När det är sagt att det ska öppna. Det kan ju definitivt bli en förlängning på det. Och då spricker den här tidsplanen som man nu tittar på dem.
Mm. Men samtidigt då, så alla är ju med på att de vill börja köra. Så det bygger ju på då såklart att fabriker och sånt ska öppna, men då kan man ju börja liksom förbereda för det man nu behöver. Mm. Så att jag menar, jag tror ändå att så här, om jag förra veckan kändes ganska nattsvart i form av utsikten att börja köra, så känns de ljusare idag, bara för dagsform kanske, men det är ändå så att jag tror ändå att man kan lösa det här på något sätt.
Mm. Ja,
det är
intressant hur du kan svänga på 7 dagar.
Ja, verkligen. Och det är väl tur det, för att annars hade det varit tråkigt.
Mm. Nej, men det är ju man pendlar ju verkligen mellan hopp och förtvivlan hela tiden, så att det är väl naturligt i de här tiderna, så att säga.
Ja. Nu vill jag prata om Sebastian Vettels kontrakt, för det har börjat dyka upp lite snack runt den, eller det har ju funnits länge i och för sig, men jag tycker att nu börjar det liksom pocka på uppmärksamheten lite mer.
Mm, det har startats i alla fall förhandlingar, om vi får tro det som skrivs, och det tror jag nog på att förhandlingar, och det har nog pågått ett tag eftersom det har varit klart länge att hans kontrakt går ut efter säsongen 2020. Och Ferrari tycker naturligtvis att det är en bra idé att förlänga med Vettel ytterligare en säsong över 2021, men kanske inte vill ge honom en längre förlängning än så. Och det börjar ju då bli lite problematiskt för Sebastian Vettel då, som naturligtvis ser att han vill få mer förtroende och en längre kontraktskrivning, så att säga då, än bara att fylla ut den luckan som blir efter den här säsongen över nästa år då, fram in i det nya reglementet 22. Så att jag, och om vi ska tro rapporterna, så har han nu tackat nej till ett första erbjudande som har kommit då från Ferrari. Men hörni, absolut ta det här med jättestor nypa salt nu, allt som kommer ut runt omkring det här, för det är ingen som sitter med i de här förhandlingarna, och det kan säkert läcka lite från ett och annat håll, och ofta kan det läcka av en anledning, för att man vill sätta press på den ena eller andra parten och så vidare. Så att jag måste säga att jag tror ingenting just nu. Jag förstår bara att de pratar med varandra och att de säkert tittar på en förlängning över 21 till att börja med. Och det är kanske det som är det initiala förslaget från Ferrari, men där det mycket väl kan bli längre än så.
Mm. Och det, alltså, jag tycker, ja, det är som du säger, man vet inte så mycket om det här överhuvudtaget, och jag ifrågasätter lite hur folk får reda på saker, om jag bara jämför med mig själv, för att jag får inte tag på en enda människa i stort sett inom Formel 1 som jag behöver prata med, för att det är dels komplicerat när alla sitter hemma, men också att fabriker är stängda. Vi ska inte ha, det gäller ju även pressgänget. Så att det är rörigt tid överhuvudtaget. Men det där appliceras ju på många kontrakt. Jag tänker liksom på alla som sitter med ettårskontrakt över 2020. Det har man ju funderat ganska länge på då, att så här, aha, jag kommer ihåg att man liksom, jag tänkte på det när jag gick från paddocken i St. Pete på IndyCar-premiären där, och tänkte så här, att om det nu inte blir något, vad, jag menar, jag vet ju att kontrakten står i 2020, och då kan man väl hårdra det, men vad betyder det för om det inte blir någon säsong 2020, har de kontrakt över 2021 då, eller förskjuts det istället, eller måste man, för det här kan ju både vara negativt för en förare som kanske blir av med styrningen till nästa säsong då, utan att ha kört en enda meter 2020. Men det kan också vara för teamen. Om de har förare med finansiering ombord, så är de liksom, säg bara taget från luften, Sergio Pérez som kommer med egna sponsorer. Okej, okay. Då kommer inte de betala Racing Point pengarna till för 2020, men vad händer till 2021 om han får erbjudandet att gå någon annanstans?
Visst är det så. Det
blir jättehårt. Nej, borras det lite här.
Jag hör det, men det ingår i konceptet. Jag läser lite grann vad McLaren har sagt här till Autosport till exempel. De tvivlar på att det kommer att bli några kontraktsproblem för deras del då, om säsongen då förlängs in i 2021. Båda sina förare har nämligen utgående kontrakt efter den här säsongen, eller efter 2020, jag ska inte säga den här säsongen, men efter 2020. De ska dessutom byta motor från Renault till Mercedes i den här skarven då, mellan 2020 och 2021. Och Carlos Sainz är ju ett namn som dyker upp då som en ersättare till Sebastian Vettel om han skulle tacka nej. En annan som dyker upp, vars namn dyker upp, är Daniel Ricciardo då, var också samma situation då. Han har kört 2 år då med Renault och då går kontraktet ut och då är han ju fri att flytta på sig så att säga då. Och det är väl samma sak där. Sådana rykten kan ju komma från respektive management, från Sainz respektive Ricciardos management, för att de vill att deras namn ska liksom komma upp på bordet. Om det, alltså, det är ju ganska känd taktik när man vill vara med i matchen så att säga och diskutera, men det är ju 2 bra namn för Ferrari att ta in om inte annat, men jag tror att alla förare vill köra för Ferrari, men jag tror samtidigt att många förare är lite försiktiga med att signa med Ferrari just nu eftersom de har Leclerc där som redan har skrivit på ända fram till 2024, vilket betyder att alla som kommer dit kommer att få en ganska tydlig nummer 2-roll i teamet.
I varje fall initialt. En uppförsbacke blir det ju om man sätter sig en Ferrari nu mera. Om man inte heter Lewis Hamilton. Men han har ju starkt avvisat rykten att han är på väg dit.
Ja, han har ju själv sagt att jag försöker inte flytta på mig, säger han. Och om man läser lite mer mellan raderna så verkar ju även relationen mellan Hamilton och Toto Wolff vara rätt instrumental för att Hamilton har haft det så bra som man har haft hos Mercedes. Och så länge Wolff är kvar, vilket det ser ut att kunna bli då, trots att han har köpt in sig Aston Martin Lagonda då, i bilföretaget, så är det ju så att han har inga planer på att flytta på sig som teamchef hos Mercedes. Och då tror jag även att Lewis Hamilton blir kvar och fortsätter köra där också.
Scoopet här är ju att Lando Norris ska köra IndyCar.
Just det. Tänk att det händer mitt i alltihopa. Att Lando Norris byter mästerskap. Det är lite fränt.
I varje fall på lördag.
Just det. Han ska tydligen köra på Kota. iRacing Challenge. IndyCar iRacing Challenge då. Som alltså ska avgöras på Circuit of the Americas. Och ni ser det här då på Viaplay lördag 20:30. Dock utan svensk kommentator. Det går inte att lösa rent tekniskt att få in en svensk kommentator. Det har lite att göra med ljudspår och sådana saker från iRacing. Så därför, vi försökte men det gick inte. Men det ska bli kul att se Norris. Han ska ju testa imorgon, tror jag. Köra lite IndyCar.
Ja, precis. Hur det nu? Oh, wow.
Det är nog inga större svårigheter.
Jag undrar om man inte har testat lite.
Det tror jag säkert att de har. Han ska givetvis köra en Arrow McLaren-bil då.
Så att, det är passande.
Ja, verkligen. Ja, men lite kul. Det där mästerskapet, jag arbetade ju med det virtuella racet från Kina senast. Då, och jag vet inte riktigt, nu börjar jag förstå lite grann hur du känner runt omkring det. Jag hade väldigt svårt att värdera det racet på riktigt allvar. Det känns inte som om Formel 1 gör, de använder inte hela potentialen, tyvärr. På samma sätt som IndyCar gör. Och det har väl att göra med de olika.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Statusen för de olika mästerskapen i världen rent allmänt, att den ena känner att de har råd att göra lite med ena handen medan det andra går all in och försöker att tillfredsställa den inhemska amerikanska eller nordamerikanska publiken på ett bra sätt. Och det är ganska tydligt hur de har olika infallsvinklar på det.
Ja, men, och sen så är det bara det faktum att de kör på PlayStation versionen av spelet.
Nej, PC då. Faktiskt, PC-versionen.
Ah, okay. Okay.
Men F-2019.
Det är ju mer av en arkadspel än vad iRacing, om man nu kan värdera dem på det sättet också. Det är väl det som i alla fall Max Verstappen har motiverat varför han inte är med.
Ja, för han har ju varit ganska tydlig med att han inte vill köra den virtuella varianten av Formel 1, utan han han kör annan typ av racing och framförallt ja, mycket GT. Han körde inhopp i V8 Supercars, vilket för övrigt även Will Power ska göra till helgen. Så att det är många som provar allt möjligt här och har kul och försöker få tiden att gå, tror jag, mest. Det är väl det handlar om. Och jag tycker det var kul till exempel att Robert Wickens hade pole position på Motegi. Det är roligt att han kan vara med och köra på samma villkor som de andra, framförallt på ovalerna när han egentligen bara behöver moderera gas, inte så mycket broms. Med sitt handicap som han har då, trots allt.
Jag vill höra Eje Älg.
Ja, det låter väl som en alldeles utmärkt bra idé att vi sparkar igång vårt Prost Motorsport questionnaire. Ni har hört några av de här intervjuerna från tidigare med diverse motorsportpersonligheter. Nu är det alltså Eje Älg, allas vår Eje Älg som är med idag. Och honom hör ni nu. Eje Älg, välkommen till Formel 1-podden.
Tusen tack. Det är väl första gången, eller?
Nej, ja, men på ett tag i alla fall.
Ja, i den nya tappningen åtminstone. Förr var ju, du och jag var ju podden till början med.
Exakt, det känns väldigt bekant det här att vi sitter och stirrar på varandra på Skype och liksom hela den grejen. Och ja. Allt strul med tekniken som vi hade. Vi försökte ju vara lite nydanande på
den tiden. Ja, visst. Jag tror vi var nog lite för tidiga, tror jag.
Ja, men jag tror det också. Jag kommer så väl ihåg, jag gjorde en live-podd. I Barcelona, jag tror det var 2007 redan, där jag hade liksom snott ihop lite pengar till en dator jag kunde fixa någonting. Alltså jag var långt före min tid, helt klart. Strunt i det nu. Du är ju medbjuden för att svara på frågorna i vårt Prost Motorsport questionnaire. Hur känns det att få svara på de här frågorna? Du har sett dem lite grann i förväg, eller vad?
Ja, nej, men det är helt vansinnigt. Jag är inte van att folk kommer in på livet på det sättet. Jag försöker hålla mig undan nu för tiden.
Ja, jag vet. Och vi håller oss undan från dig, eller vi ser till att du kan hålla undan så gott det går i alla fall. Men ibland måste vi, och det här är ju på begäran. Ja. Det är många som har frågat efter att du ska svara på de här frågorna. Så nu, liksom, nu är det bara att leverera här.
Okay.
Så att vi kör igång kort och gott, så att vi inte slösar tid i onödan. Första frågan lyder så här: vilken motorsportpersonlighet, levande eller bortgången, beundrar du allra mest?
Ja, jag vet inte om beundran är riktigt rätt ord, alltså, men det enda som kommer till mig är ju naturligtvis Ronnie Peterson, därför att han var en sån viktig del i att hela min dröm skapades och att det sen tog den vägen som det gjorde. Så jag svarade Ronnie Peterson.
Ja, det är ju ett rimligt svar, kan man ju tycka då, sett till hur han ändå blev en slags mentor åt dig då när du kom in i den här branschen.
Ja, typ. Men grejen är det att han fanns ju med redan innan. För när vi körde go-kart, sista åren som han körde go-kart, så tävlar vi ju ofta på samma ställen i olika klasser. Va? Så att han var ju en person som... han är rätt person för mig att svara i alla fall.
Var du den som var närmast honom, så att säga, i racingen? Eller hade han andra förare också som han supportade?
Nej, det var nog... Ja, det är inte vad jag känner till, utan det blev ju en nära kontakt oss emellan, och jag bodde hemma hos honom och hela den där biten. Alltså. Så att, det var nog jag.
Bara. Nästa fråga då. Vilken levande person i alla kategorier är det som du beundrar mest?
Ja, den frågan fick jag ju tänka till på. Alltså, men jag svarar... min italienske gode vän Paolo Barilla, före detta reseförare, och någon som har betytt väldigt mycket för mig efter att vi blev för gamla för att tävla. Nu har vi i och för sig tävlat en hel del. Vi har kört Paris-Dakar tillsammans, vi har kört Monaco Historic och såna här saker, men även blivit en väldigt nära personlig kontakt, så jag svarar Paolo Barilla.
Vad är grejen med just Paolo då? För jag har ju själv träffat Paolo och vet vilken otroligt trevlig och behaglig person han är. Men vad är det som har gjort att det liksom klickat mellan er?
Det kan inte jag svara på. Det finns säkert personer som tycker illa om mig och som inte jag tycker illa om, eller som jag tycker illa om också. Vissa människor kommer man bättre överens med, förstår varandra mer. Jag förstår varandra i större utsträckning, och det är väl kemin, personkemin helt enkelt.
Mm. Ja, jag kan verkligen relatera. Jag förstår precis varför det är som det är. Som sagt, jag har ju förmånen att få träffa honom också. Så att, ja, en bra människa på alla sätt och vis. Nästa fråga då. Vilket tillfälle inom motorsporten har betytt eller påverkat dig mest?
Det är också en sån där fråga som jag har svårt att... Jag har kanske lite med min personlighet att göra. Jag har inte såna här... Jag har inte den personligheten som gör att jag sätter värderingar på sådana saker egentligen. Utan det får väl nästan bli det som bara poppade upp. Alltså, det var när jag och Stefan Lillövis hade en intern fight på Vallelunga i Italien 1981. Och Stefan jagade mig. Jag ledde och han låg tvåa. Och när jag slog honom på vad jag tyckte var ett väldigt, väldigt lika villkor scenario. För ofta är det alltid någon som har bättre däck eller sämre däck och så vidare. Men det var riktigt skönt, för att Stefan och jag hade en sån nära relation redan på den tiden. Så det kändes som att... Ja, det var ungefär som man tävlar med sin brorsa eller någonting när man är mindre. Vet du.
Det är alltid, jag fattar precis. Ja. Usch, jobbigt. Er relation lever ju i allra högsta grad kvar, din och Stefans. Ni är varsin manager och varsin svensk i samma IndyCar team. Är ni lika competitive i dem? Fast med era adepter, så att säga.
Nej, det vill jag inte påstå. För att när du säger competitive så betyder det att man i praktiken är beredd att ta till vilka åtgärder som helst för att lyckas, och så är det ju inte, utan vi är ju mer öppna med varann och försöker bara göra rätta grejerna. Så det, nej, inte in, det är ingen inbördes tävlan, så inte, absolut inte.
Ni liksom jobbar åt samma håll där, att göra det bästa för era båda gubbar i
det. Just precis, och det betyder inte att vi nödvändigtvis samarbetar, utan det kan mycket väl vara att man undanhåller någonting, ja. Men det är ju mer från en politisk synvinkel än någonting annat. Det är ju inte för att få ett övertag på Stefan eller något sånt där. Absolut inte.
All right, vi går vidare.
Men nu pratar jag för mig själv.
Ja, jo, jag förstår det.
kolla med Stefan.
Han kanske har en helt annan uppfattning, det vet man aldrig. Det tror jag i och för sig inte. Nej. Hur kom du så att du började med racing? Nästa fråga.
Ja, hörru du, det var nog lite grann... Då kommer vi tillbaks till det här med Ronnie Pettersson. Han tävlade och han var nära vän med en god vän till min familj som också tävlade i go-kart. Och det var bara det att jag helt enkelt bestämde mig en dag att jag vill också köra go-kart. Så att jag började tjata på mina föräldrar om att jag ville ha det. Och när jag var 12 år, så eller på min födelsedag, 15 juni, så fick jag en go-kart. Men jag hade ju bara tänkt att jag skulle köra go-kart. Det var det jag tyckte var häftigt. Jag fattade inte att om jag fick en go-kart så skulle jag börja tävla. Men det blev jag ju ganska snabbt varse. Och sen Assen var inne i det, och det var det enda som gällde på den tiden.
Typ. Det är roligt att du säger med din tävlingsinstinkt, för den, jag har aldrig känt att du egentligen har den på samma sätt som jag ser många andra är så här otroligt inriktade på att slå en annan i vad det än må vara. Håller du med om att du har en annan, lite mer filosofisk inställning till jobbet racerförare?
Mm. Jo, men det har jag. Det kan jag hålla med om, och det kan kanske ha varit en av anledningarna till att jag kanske hade kommit längre om jag hade haft en mer utvecklad tävlingsinstinkt. Det kan jag nog skriva under på.
Ja.
All right, vi går raskt vidare i ordningen av frågor där. Vad är det största du har upplevt inom ditt jobb i racing? Och då är ju, innefattar ju det egentligen allt ifrån att köra själv till det du håller på med idag. Till att kommentera också för den delen. För det är väl också inom motorsport. Mm.
Ja, jag, det är samma sak här, Janne. Jag kan inte peka på en speciell händelse som det största som jag upplevt. Utan, men om jag ser till min egen person inom motorsport så är det nog att jag ändå idag i 67 års ålder lever och har alltid levt på motorsport. Det är nog det största. För att jag har ju då vid ett flertal tillfällen så har jag trott att mitt liv inom motorsport skulle varit slut. Jag har försökt att skaffa mig en mer civil verksamhet. Men hur jag än har bemått så har jag alltid kommit tillbaka och hamnat där. Och än idag så är det enda jag kan. Och framförallt det som jag tycker är viktigt är att jag har under alla dessa år aldrig känt som jag gått till jobbet. Och det tycker jag är stort.
Det är ett bra svar på den frågan faktiskt. För det är ju verkligen en unik upplevelse att få i princip jobba med sin hobby.
Ja. Men ja, det är knappt hobby, vet du. Det är mer ett kall.
Det är en way of life.
Ja, just precis. Det är som att prästen har ett kall att predika Guds ord.
Du har gått in i racingkloster. All right. Om vi sätter parentes inom racerförare då. Vad gillar du mest med att vara just racerförare då? Eller kanske gilla det?
Det är också en jättesvår fråga. Men jag har kanske två frågor där. Jag har försökt analysera varför vill jag bli racerförare. Och jag har aldrig kunnat få ett svar på det. Annat än att det enda jag visste var att jag ville bli en racerförare. Därför att det var tilltalande för mig. Inte för att jag ville köra fort, inte för att jag ville slå andra, utan jag ville bara bli racerförare. Det var det enda som egentligen betyder någonting. Så det är ena delen av svaret. Andra delen av svaret är, det är när jag har försökt med få ett eget svar på den här frågan. Det är att i praktiken varje dag, varje månad, varje vecka, varje dag, varje timme, så får du ett resultat på vad du håller på med. Du får resultat om du gör någonting bra eller om du gör någonting dåligt. Och bägge sakerna är lika viktiga. Ändra är man jättenöjd med sig själv, eller också tycker man att nej, nu får du verkligen ta ansträngare, för det här duger inte, nu måste du bli bättre. Och det är stimulerande, tror jag, för en människa, i alla fall för mig, att ha
piskan?
Ja, typ. Jag tror att det är väldigt stimulerande. För det betyder alltså att man har, varje kväll man går och lägger sig så har man ett resultat som man måste bearbeta.
Det kommer tillbaka lite på det vi pratade om tidigare, om din tävlingsinstinkt och hela den grejen, och de korsar ju över i varandra lite grann, men du har en liten annan. Det är precis som du säger, du går ut och sätter dig i bilen, kör, och sen på kvällen så summerar man, gjorde jag det bra, gjorde jag det dåligt. Det var inte nödvändigtvis vinsten som sådan, utan du kanske gjorde ett skitbra jobb i en lite sämre bil. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Och det tror jag är rätt viktigt inom racing, just eftersom det skiljer så ofta vilka förutsättningar man har i en bil.
Men helt riktigt. Stämmer.
Vad gillar du minst då med att vara racerförare? Vad gillade du minst med att vara racerförare? Vad var liksom...
Nej, men det är ju också en sån där grej som om man har levt ett helt liv i en bransch, och sen om det är fotboll eller business eller motorsport, så lär man sig ju att man lär sig ju förstå motoriken i det hela, och då är det ganska enkelt också att konstatera vilka som pratar skit och vilka som inte pratar skit. Och det har ju, jag tror alla branscher i och för sig har samma potential att skaffa sig en grupp människor som bara snackar och inte egentligen vet vad de snackar om. Det kan många gånger vara journalister, det kan vara det kan vara från alla kategorier egentligen, va? Men det känns ju som att det är väldigt många som egentligen inte förstår riktigt vad det innebär att köra bil och vara föraren i en bil. Men det är väldigt många som tror att de kan och vet det.
För att göra ett långt svar kort då, du gillar inte skitsnacket kort då?
Ja, typ.
Om vi håller oss till Formel 1 då, vad gillar du mest med Formel 1? Vad är det som tjusar mest?
Jag tror att det extrema i Formel 1, att det är så tillspetsat framförallt på den tekniska sidan, men som även smittar av sig på allt annat, ingenjörer, förare, management och hela den där biten. Det är mycket, mycket små marginaler, och det är väl det jag gillar mest. Det är egentligen svårast att lyckas i, tack vare den komplexitet som det representerar.
Ja, men det tycker jag är en viktig punkt när man pratar Formel 1, hur svårt det är att faktiskt sy ihop helheten. Att bli världsmästare är ju lätt om man har rätt timing, om man sitter i rätt bil, men att komma till det här läget när man är in the real.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Sweet spot, så att säga. Det är ju det som är så oerhört svårt.
Stämmer bra.
Okej, andra sidan då. Vad gillar du minst med Formel 1?
Var det inte det jag svarade på nyss?
Jo, nej. Ja, det är typ samma skitsnacket.
Ja, okay.
Det grejen med dig är att du har ju haft en unik insyn i Formel 1. Verkligen på djupet de senaste 5-6 åren. Finns det någonting i det som har gjort att du kanske ändrat syn på sporten?
Nej, inte på sporten i sig. Men däremot så återkommer jag till det vi pratade om för en stund sedan här. Just det här skitpratarna. Sådana som tror att de förstår och har synpunkter och försöker att framhäva sig själv. Och ha snålskjuts på branschen, så att säga. Det ogillar jag.
Okej, då tar vi lite mer allmänna frågor här. Nu vill jag veta vad din idé om perfekt lycka är. Det här kan bli ett långt svar. Eller kort.
Ja, det är ju inte lätt alltså, men för mig är nog perfekt lycka att att känna att man tillför någonting positivt till sin omgivning. Och jag säger någonting, så det betyder inte att tillföra pengar eller tillföra, men att man finns. Det kan ju vara en familj, det kan vara ett företag, det kan vara vad som helst, men att man tillför någonting och känner att man själv kan anse sig vara ganska så stabil.
Vad är din största rädsla?
Höjder.
Då har vi i alla fall något gemensamt.
Men höjder är alltså rädsla är fel ord. För du vet, jag kan se en bild i en tidning, ett foto, någon som sitter på en klippa och hänger med benen dinglande, och jag får svindel. Mm. Det är fruktansvärt.
Du vet de där fina filmerna som figurerar ibland på sociala medier, där människor klättrar upp i de högsta tornen och går runt och balanserar med, du vet, jag blir ju sjuk, fysiskt sjuk, men, av det.
Sluta nu, för jag fick svindel nu på en gång. Bara tänker på det.
Okej, här är en spännande fråga. Vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst?
Min egenskap? Ja, jag tycker nog ibland att jag är lite att jag vill inte kalla det konflikträdd, men det kanske är lite grann besläktat. Jag försöker gärna att alla ska bli nöjda, och det funkar inte på det sättet i verkliga livet. Ibland kan jag göra det i en väldigt liten grupp. Men det känner jag nog ibland att jag borde vara lite mer bestämd i min åsikt.
Å andra sidan är ju du en otroligt duktig diplomat. Du blir ju det. Du blir ju väldigt diplomatisk. Jag menar, inte minst i den bransch där du är idag då, som bland annat är förarmanager, man kan inte bara köra på, eller hur? Man måste ju, det är gungor och karuseller på något sätt.
Ja, jo, så är det ju alltså. Men det behöver inte betyda att man gillar det.
Nej. Vilken egenskap hos andra uppskattar du minst då?
Oärlighet.
Rimligt på alla sätt och vis. Behöver inte utvecklas egentligen. Folk som är oärliga är bara tråkiga i största allmänhet. Vad är din största extravagans?
Att checka in på något hotell. Jag bokar en typ junior suite eller något sånt där. Och bara njuta och rena lakan och...
Ja, det var värst.
Det tycker jag
det gillar du.
Det händer inte så ofta, va? Men
nej, eller hur? Inte nu längre. Du, vid vilka tillfällen ljuger du? Den här är spännande.
Jo, men det gör jag ofta när jag skämtar. Och det tycker jag är kul. Som till exempel jag ljuger för barnbarnen och säger att jag var australiensisk jojo-världsmästare och sådana där saker.
Men är inte det att lura snarare?
Nej. Kalla det vad du vill. Nej, men ljuga är inte lätt alltså.
Nej, det är det verkligen inte. Det ska man ju naturligtvis hålla sig ifrån så mycket som möjligt. Men ibland kan det ju vara så här att man är tvungen att dra en vit lögn, eller man behöver krypa ur en situation.
Det är jättestor skillnad på att ljuga och att undanhålla sanningen.
Så är det ju.
Och ibland kan man behöva undanhålla sanningen. Men ljuga är svårare.
När hände det senast att du behövde undanhålla sanningen?
Är du gift?
Okej, vi stannar där.
Ja, jag är tvungen att svara något. Du satte mig på plåtkanten där.
Ja, jag förstår. Jag lämnar den bara. Vad gillar du minst med ditt utseende?
Jag har inga större problem med det, men jag har förstått av också då, barn och barnbarn, att jag har en för stor näsa. Nej. Till övriga ansikt. Jo. Men jag själv, jag kan inte vrida mig så mycket så jag ser i spegeln. Men de påstår att den är väldigt stor.
Ja, ja. Men annars, det är de
som är... annars är det i stort sett perfekt. Alltså.
Det. Ja, det är gött. Det är gött. Det är inget fel på vet du, självförtroendet. Okej, näsa. Ja, men nej, man andas ju bra då när man har
ja, stått. Ja, jag vet. Jag känner lukt på ett bra sätt.
Ja, perfekt, perfekt. Ja. Du, finns det någon, vad är det du ångrar allra mest? Om du, ja, rent generellt.
Du tänker på i livet alltså.
Ja, jag tror att frågan handlar om rent generellt.
Jag precis som du sa så tittade jag på frågorna innan du ringde och jag kan inte komma på något som jag ångrar alltså. Jag
det är
små bagateller kanske från första andra klass i skolan eller något sånt där, men ingenting markant som jag tycker att jag borde ha gjort annorlunda.
Får jag föreslå jag har gjort... en sak?
Ja.
Kommer du ihåg en test du gjorde på Silverstone? I en bil som inte var den du skulle köra. Du skulle hjälpa en polare.
Ja.
Och det slutade ju på sjukhus i Northampton. Och fick rätt stora konsekvenser för din karriär.
Ja.
Ångrar du den testen?
Nej, men det kanske jag gjorde då. Hade du ställt de här frågorna något år efteråt så skulle jag garanterat ha tagit upp det som svar. Men idag så ser jag det på ett annat sätt. Alltså vissa saker blir galet. Alltså. Men det betyder inte att man kan gå och ångra det. Utan det tog fram andra omständigheter under en period nästan ett år som jag inte kunde tävla. Det tog ju fram och utvecklade andra egenskaper som gör att man kan dra nytta av de egenskaperna på annat sätt. Så jag kan inte direkt påstå att jag... Nu kan jag inte hitta någonting som jag direkt kan säga att jag ångrar.
Ska vi kort bara dra vad det var som hände? Det här var 1981.
80.
Du skulle köra för Maurer i Formel 2.
Yep.
Och du fick frågan av ett annat team.
Faktum är att säsongen hade redan börjat. Vi hade kört 2-3 race. Ja, och sen så var det så att en väldigt nära vän till Ronny Pettersson, Tim Schenken, australiensare, byggde egna bilar. Och han ville att jag skulle testa den här bilen, den nya bilen, för de var inte riktigt nöjda med de förarna de hade. Och han ville att jag skulle följa med till Silverstone och jag sa att jag kan inte göra det. Men han övertalade mig, han sa att vi ställer oss längst ner i depån, du får ha min hjälm så ingen känner igen det och så vidare. Så då sa jag okej, för jag vill ju inte vara taskig. Så jag åkte upp det och så körde jag en hel dag. Men typ 4:45 eller 4:46 när det slutade så var det någonting som pajade eller någonting och så hamnade jag i räcke där och så blev det, var den säsongen slut. Så ja. Naturligtvis var det ju naturligtvis var det inget bra, men ja, that's life
så, all right, ja. Bara så att ni har bakgrunden till varför jag tog upp det. Var och när var du som lyckligast? Har du något tillfälle när du kände att bara yes, nu är jag på toppen av lyckan?
Ja, det är nog inte så långt ifrån idag. Faktiskt.
Nej.
Naturligtvis så kan det ju då marginellt skilja sig från en dag till en annan, jag tycker nog att det blir bättre och bättre egentligen. För jag menar, som ung så är man ju ganska sökande och man försöker hela tiden att hitta förbättringar som innebär att ja, det bidrar till lycka. Det betyder inte att man vid min ålder att man slutar göra förbättringar på något sätt, men på något jäkla sätt så känns det ändå som att, för jag ser i alla fall ingenting som går åt fel håll, utan det är snarare åt rätt håll. Det blir bara bättre och bättre.
Perfekt. Ja. Tänk vilken, det är väl lyckade om man känner så.
Ja, du, hade inte du ställt frågan så hade jag inte funderat på det. Nej. Men kanske det är så.
Vilken talang skulle du mest vilja ha? Han blev så till så han tappade hörlurarna.
Ja, jag vet. Ja, vilken talang jag skulle vilja ha. Ja, jag hade, många gånger har jag önskat att jag hade lärt mig spela något instrument. Lite musikalisk, för jag är en av de mest omusikaliska människorna som går på den här jorden. Det skulle jag jättegärna vilja. Och jag är imponerad av sådana som behärskar instrument på ett bra sätt.
Mm. Jag kan bara hålla med. Ja, du spelar inte ens bilradio till Magnus Anderssons stora förtret. Han får ju aldrig höra någon musik när vi åker bil.
Nej, jag vet. Det är, man ska höra motorn, man ska höra däck och man ska ha koll på bilen när jag gör.
Så är det. Du, vad anser du vara din största prestation med motorsportanknytning? Och då behöver det inte bara vara idrottslig prestation.
Jag känner en ganska stor stolthet att efter väldigt, väldigt lång period, eller många år, att jag var en bidragande orsak till att vi fick en svensk förare i Formel 1 igen. Mm. Därför att jag tror att det har haft stor påverkan generellt på motorsporten i Sverige.
Mm. Och vi ser ju också hur flytten till USA också har fått andra talanger att blicka åt det hållet. Man märker ju hur behovet av en fixstjärna är kanske fel ord, men av att ha någon som tävlar på den högsta nivån.
Absolut. Så det ser jag nog som en jag ser det som att jag är väldigt nöjd med det.
Mm. Och rent generellt då i livet, vad anser du vara din största prestation i livet?
Största prestation i livet är väl kanske att komma tillbaka till det jag nämnde förut, att jag också bidragit till att skapa en trygghet för mina närmaste, inklusive mig själv. Och då kan man naturligtvis utveckla det och fråga, men vad är trygghet? Är det att ha ekonomi? Nej, det är egentligen inte det, utan trygghet är att slipper ha en, vakna varje morgon och ha press på sig att tvingas göra saker och ting för någonting.
Mm. Vilken är du en filmkille? Tittar du på film mycket?
Nej, jag var på flygplan.
Ja. Så på film. Vilken är din favoritfilm då? Med motoranknytning?
Jag tycker de flesta filmerna med motoranknytning är riktigt skräp, alltså, enligt mig. Men jag såg någon som jag tyvärr har glömt vad den hette. Men det var en gammal film om Ferraris sportvagnar. Och Mario Andretti körde, Ronnie Peterson körde och
Speed Merchant hette den, va?
Så hette den. Den tyckte jag var jättebra, alltså. Speed Merchant, det stämmer.
Du har inte sett den här Le Mans 66 som går just nu med...
Nej, jag har inte den.
Den kan jag rekommendera faktiskt.
Mm, jag ska kolla på den.
Jag är annars på samma våglängd med dig när det gäller racingfilmer. De blir sällan speciellt bra. För det är svårt att illustrera racing. På ett trovärdigt sätt. Okej, vilken är den bästa banan du kört på? Jag tror jag vet svaret, men jag ställer den i alla fall.
Ja, jag vet inte om jag kan säga en bana, alltså, men om jag får några stycken på mig så kan jag räkna upp dem. Och då är det Suzuka i Japan, Nürburgring, Tyskland, gamla Nordslingan, och hör och häpna, en bana som jag inte körde på förrän för några år sedan. Som heter Clermont-Ferrand i Frankrike. Som också är lite mini-Nürburgring i stort sett. De tre banorna.
Kul. Gillar jag. Clermont-Ferrand. Jag vet när du var där och testade. Var det inte F3 du körde där första gången?
Ja, just det. Ja. Ja, det stämmer. Och den har bytt namn. Den heter Chérade. Ja. Eller något sånt där. Chérade. Förr heter den Clermont-Ferrand.
Ja, men jag är nästan, det finns med in. Det namnet finns fortfarande kvar på ett annat sätt. Vi får googla lite. Får vi se. Den som inte har sett den och vet hur den ser ut får googla och kolla själv. Okej, vilket race i F1-kalendern är det bäst att åka till? Alltså att resa till? Sammantaget med hela upplevelsen.
Jag tycker nog... Melbourne är bra, alltså, men det är för långt att resa. Montreal tycker jag om.
Montreal är bra. Montreal är bra. Helt enig. Det är liksom hela alltihopa där. Med publiktillströmningen, människor, banan i sig, staden, alltihopa. Ja, men jag köper det. Och sämsta då?
Silverstone.
Det kom fort. Men det är inte så illa längre. Det är inte så illa längre.
Nej, men du... De ärren som man fick, de läker inte första taget.
Ja, jag vet. De lämnar djupa ärr i kroppen.
Ja.
Det här är ju en samhällsfråga, lite grann i alla fall. Den ena delen av den. Hur fort har du kört någonsin? Alltså, vad är det snabbaste, tror jag, frågan ska vara istället. Du har kört på...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bana och i trafiken. På bana vet jag, men i trafiken?
Ja, på bana... Jag vet inte, jag kanske har kört snabbare också. Det har jag ingen aning om. Men jag vet att jag fick uppmätt på Le Mans 387... 386 eller 387 kilometer i timmen. Så det vet jag. Men i trafiken vet jag inte. Men det har väl någon gång på en öde motorväg...
I Tyskland.
Tyskland, ja. Jag tror det var Tyskland. Det finns annars väldigt mycket fina vägar i Frankrike och i Spanien idag. Och som inte är speciellt trafikerade. Men typ 250-270 kanske.
Ja. Bilar går väl inte så mycket fortare, vanliga bilar. Inte sådana du kör.
Nej, typ. Nej.
Det räcker så. Okej, det här är ju en spännande fråga. Vilken Formel 1, det här är ju en väldigt subjektiv fråga. Vilken Formel 1-bil tycker du är allra vackrast genom historien? Formel 1-bil alltså.
Jag tror det får bli den gamla klassiken John Player Special Lotus 72.
72, okej.
Ja, den men jag vet inte om det är formerna och designen i sig, utan det är bara vad den representerar. För den representerar väldigt mycket. Så jag röstar på den.
Mm. Vilken racerbil generellt tycker du är vackrast då?
Det får nog bli någon sportvagn, men inte någon av de nyaste, för de tycker jag inte är så vackra, utan då får jag nog gå tillbaka till typ 70-80-talet. Jag har alltid haft lite förkärlek för Porsches bilar, va? Porsche 917 tyckte jag var häftigt, men även 962 i Le Mans utförande tycker jag också väldigt väldigt tilltalande.
Du har kört en sån för inte så länge sedan, va? Eller i alla fall på senare tid igen. Alltså efter det att du har lagt av. Mm. Hur var den att köra den 962?
Ja, det var som att man hade kört en dag innan. Det satt som en handske. Och den är ju... Ja, det är en underbar bil. Alltså.
Det är turbo och massor med lag och hela den grejen. Ja, så man måste köra den på ett speciellt sätt.
Ja, ja. Det går inte att växla snabbt, utan det är liksom klink, klunk, klink. Så det är... Ja, men den... Och obegränsat med grepp i bak, och det gillar jag. Mm.
Då kommer vi till din favoritbil för vanlig trafik då. Har du någon sån? Någon sån där drömmaskin?
Nej, idag så när jag köper en bil så tittar jag på säkerhet, bekvämlighet och prestanda. Och det
i den ordningen?
Nej, utan kombinerat. Det skulle jag vilja säga. Och det innebär säkerligen att man kan räkna bort många bilar, men samtidigt så finns det ett stort utbud av bilar som skulle kunna vara aktuella. Men jag skulle aldrig liksom köpa en bil för vanligt bruk om inte bekvämlighet och säkerhet fanns med i bilen. Nej.
Det är inte, jag tror frågan var ställd så här: ja, jag gillar en Ferrari 430 eller bla bla bla, 458 eller en Porsche DD, eller du är mer så här att ja, men jag gillar den, ser den ut si och så, har den prestandan och är säker tillräckligt, då är det din favoritbil.
Ja. Nej, men annars så, om vi pratar om vägbil och ska titta på lite mer exklusiva bilar, då har jag också alltid haft en förkärlek till hur Porscharna ser ut. Porsche från 911 och till vad de nu heter idag, GT3. Men jag tror också att det är lite grann påverkat av det faktum att jag tävlar själv med Porsche-bilar. Och, så jag är lite färgad där. Va? Men hellre en Porsche än en Bugatti typ. Mm. Det skulle inte ge mig någonting.
Nej, jag köper det. All right, det här är ju en spännande fråga. Om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller sak, vad tror du att det skulle vara?
Ärligt talat, Janne, det här är ingenting som jag normalt funderar på. Alltså,
så märkligt. Ja, det är roligt. Jag känner dig så väl, så är det jättespännande med de här frågorna.
Jag skulle verkligen inte vilja bli en sak. Alltså.
Nej, gud,
det är bara titta på, jag har hundar. Jag tycker jättemycket om hundar. Men tänk vad jag önskar att de kunde prata.
Ja.
Och det är det jag menar, om man blir en sak och inte kan prata, då försvinner ju hela grejen. Så jag skulle vilja återuppstå som en morfar eller något sånt där.
Jag skulle vilja återuppstå som en person som klarar att bli antingen jaktpilot eller astronaut.
Ja, okej.
Okay. Typ, ja. Neil Armstrong. Han var nog alltihopa det.
Ja.
Det skulle vara cool.
Ja, ja.
Mm. Ja. Så är det. Fyra frågor kvar, sen är vi klara. Vilken sak som du äger är absolut mest värdefull för dig? Och då är det en sak alltså.
Får jag bara ta en sak?
Ja, det är väl... vilken sak betyder nog en sak?
Jag använde den senast igår. Och det är en Smith & Wesson kniv som är inhandlad i Texas.
Just det.
Och jag använde den för jag försökte lära mitt barnbarn Sixten att tälja en sån där visselpipa av en träpinne, vet du.
Right.
Jag misslyckades för jag hade fel träslag. Men okay. Den kniven är jag kung med. Alltså.
Den är världsklassen. Ja,
anledningen att jag frågade om jag kunde ta två saker var för att jag har även en ficklampa som också är riktigt bra. Samma märke.
Samma märke.
Ja.
Köp på Academy utanför San Marco i Texas.
Ja.
Ja, då, vi hade våra små ritualer när vi var där tillsammans. Ja. Det var jättekul. Vad uppskattar du mest hos dina vänner?
Precis det.
Ja.
Att de är vänner.
Ja, det är bra. Har du något motto?
Nej.
Inget alls?
Jag, nej, jag... Jag har aldrig haft anledning att skaffa mig ett motto. Jag försöker att vara så flexibel som möjligt inför de uppgifter som man står inför. Och jag noterar att du har en väldigt fin tavla bakom dig, ett foto.
Ja, just det. Den är du med på, ja.
Ja,
det var han, Micke Jansson, som lyckades hitta oss på något konstigt sätt.
Ja, Monsa.
Nej, Imola var det faktiskt.
Imola, ja, okej. Okay. Mm. Ja. Mm.
2003-2004 kanske. Micke Jansson är en väldigt, väldigt känd modefotograf som under ett par säsonger gjorde en deal med Bernie om att illustrera sporten på ett väldigt annorlunda sätt med lite annan typ av kamerateknik. Han gjorde en jättefin bok. Speed of Life tror jag den heter.
Ja,
jag har den där nere. Jättefin bok.
Det var angenämt att vi fick vara med och lära känna Micke.
Ja, verkligen. Trevlig person på alla sätt och vis. Leta upp den boken. Den är jättefin verkligen. Sista frågan, den här är ju gigantisk. Vad är meningen med livet?
Jag önskar att jag hade funderat lite på det, Janne. För att jag kan inte komma med något bra svar. Alltså, men med tanke på de tider som vi lever i just nu så med corona och hela den där biten så ställs ju många saker på prov och det visar ju verkligen vilket behov det finns av ödmjukhet och respekt för andra människor och för hur man förhåller sig till en besvärlig verksamhet. Så att, jag menar, det måste hamna någonstans där. Det är inte bara att föröka sig och få mänskligheten att leva vidare, utan meningen med livet måste också vara att man utvecklar sig som människa för att kunna bidraga med så mycket positivt som möjligt.
Mycket bra svar tycker jag. Och ett väldigt värdigt slut på den här långa intervjun. Tack så mycket att du ville vara med i vårt Prost Motorsport questionnaire. Oerhört givande på alla sätt och vis. Innan jag släpper dig nu bara, några korta frågor om läget som vi har. Du berör dig själv corona nu. Vad tror du om Formel 1, omstart, hela den biten? Ser du något ljus i tunneln som jag inte lyckas upptäcka än?
Det här är ju... Det har ju vänt upp och ner på hela världen egentligen. Och Formel 1 står ju inför en massor med svåra beslut hur man nu ska tackla det här. Och frågan är väl om det någonsin kommer att bli exakt samma sak igen. Så att det första stora hindret är ju naturligtvis, kommer det bli några tävlingar överhuvudtaget? Jag vet inte, jag har ingen aning, för jag tycker man lär sig nya saker varje dag eller får nya uppgifter varje dag. Jag kan inte uttala mig om det, men jag kan bara hoppas att det kommer igång och att man har dragit nytta av den här kunskapen om hur det illa det kan bli, va, och göra någonting bättre av det, va? Men självklart så kommer motorsport och all annan sport och all annan verksamhet också gå tillbaka till det normala. Men jag tror ändå att vi har lärt oss väldigt mycket av det, och hur det kommer att se ut i framtiden, det vet jag inte.
Men sporten kommer att överleva, tror du? Eller kommer alla team att hänga kvar? Och liksom...
Jag tror inte att Formel 1 som sådan kommer att kunna jag tror att, som vi pratade om tidigare, vi måste lära oss ta hand om varandra. Att det här viruset nu ska diskvalificera 3-4 team som inte kan vara med. Det tror inte jag. Det kan inte få ske, utan här måste alla samarbeta för att kunna starta upp igen och börja om på ny kula. billigare än vad det var tidigare. Till exempel, för skulle man ligga kvar på samma nivå så skulle säkerligen 3-4 team kunna försvinna med omedelbar verkan. Men jag tycker inte att det ska få ske, utan jag tycker att man måste hitta något sätt att banta ner det här till en nivå där man kan starta om med alla aktörer precis som det var för 3-4 månader sedan.
Mm. Man pratar ju om miljömässig sustainability, att allting ska vara varaktigt så att säga, och det är väl det som du är inne på, att en ekonomisk varaktighet där allting hamnar på en rimligare nivå, det är väl det som vi måste försöka eftersträva efter det som har hänt. Bra Eje, tusen tack för att du var med, det var jättekul. Jag vet att du har annat att pyssla med där hemma i runt Möcken. Har du varit och paddla, har du paddlat något?
Nej, jag har inte varit där, men det är helt spegelblankt på sjön, så jag kanske gör ett litet tryck eftermiddag.
Låter jättebra. Tack så länge.
Tack.
Det roliga är att vi hade ju den här intervjuserien under vintern i väntan på att säsongen skulle sätta igång, och under då hade vi ganska stora namn. Vi hade Marcus Eriksson, vi hade Björn, vi hade Felix, vi hade Lillövis, Tom Christensen inte minst, men den mest önskade var ju AL. Mm. Det säger någonting, tycker jag, om AL.
Folkkär. Han är ett household name.
Han är det.
Verkligen. Verkligen. Det var kul att prata med honom. Det är så roligt, för vi känner varandra så väl så att man kan nästan svara på en del frågor åt honom. Mm. men jättekul verkligen. Och han verkar ha hittat rätt i livet. Han verkar supernöjd med tillvaron för närvarande, vilket glädjer mig oerhört. Medans ni har lyssnat på Eje här nu, så har vi efterforskat lite mer runt omkring det här med Sebastian Vettel, och det verkar enligt vissa källor i alla fall som att uppgiften om det här, att Vettel har tackat nej till ett kontraktsförslag, är lite grann planterat och faktiskt från Ferrari då, lite som vi var inne på då, att det är mer för att få honom till sitta ner vid bordet och börja prata. Tydligen så finns det inget erbjudande att tacka ner än så länge då. Men Ferrari vill förmodligen sätta lite press på Vettel för att komma igång med förhandlingarna. Det är det senaste då, så att säga då. Så att, återigen, ta allt som skrivs just nu med väldigt nypa salt. Vi får nog vänta ut där helt enkelt och bara se vad det blir. För allt som sägs och skrivs är ändå bara spekulationer och ingen som egentligen riktigt vet. Och det är som sagt alltid när det är kontraktssurr, så blir det väldigt mycket hittepå.
Så är det. Mm. Du?
Ja.
Vi fortsätter ju med Viaplay Sport F1-pon live.
Just
det. Jag gillar de där programmen mycket faktiskt. Och jag hoppas att ni som tittar på dem gillar dem också, och att ni som inte har tittat på dem hittills kan tänka er att göra det. Och kanske, varför inte börja nu på söndag då? För då kommer vi för det första då köra Italiens Grand Prix från 2008. Ett riktigt klassiskt race. Det är faktiskt det racet som de gjorde någon sån här omröstning på F1.com för något år sedan kanske, och då blev alltså storskräll för Italien 2008 som det bästa italienska Grand Prix genom alla tider.
Ja, där ser man. Mm.
Så det vill man ju se på, och dessutom så har vi lite speciella gäster.
Okay.
Björn Wirdheim kommer imorgon torsdag när vi spelar in det här, träffa sin gamla teamkompis Mark Webber över Skype.
Ser man på.
Och prata om Minardi faktiskt. Det gamla legendariska teamet Minardi som Mark Webber debuterade i. Och sen så verkligen inte minst kommer vi ha Henrik Fexeus med i studion. För han ska prata om rivalitet som fenomen, kan man väl kalla det.
Varför Fexeus, vet han det då?
Jo, men Henrik Fexeus, han är författare. Om man kollar på hans titel då på Wikipedia, så är det författare, mentalist, programledare och föreläsare. Och det handlar ju om populärpsykologi helt enkelt. Och nu när vi de senaste två veckorna har kört två race där det verkligen varit som en start på rivalitet mellan teamkompisar. Och det här är någonting som är lite så här speciellt för Formel 1, att just när teamkompisar är teamkamrater, men de är också sin största fiende egentligen, och det är det fenomenet vi ska prata om. Och han har en rolig take på det helt enkelt. Ja. Så att det är värt att se.
Intressant. Spännande. Henrik Fixeus, Björn Wirnheim, Mark Webber, Italiens Grand Prix 2008 och så jag. Och Rickard Rydell. Ja. Kan det bli bättre? Va? Vilken tårta.
Jag tror det. Mm. Det här är en riktig tårta. En gräddtårta.
Den mumsar vi oss. På söndag alltså 15.30. Det missar ni inte. F1-depån live alltså på Viaplay Sport. Eller Viaplay Motor ska jag säga. Ska vi ta runda av då?
Det gör vi.
Så får de bara färdigt där. Vi hörs om en vecka igen. Vi är tillbaka. Jag lovar. Ha det gott.
Hej då.